utan ramsorna på läktaren.
Ja, och har du någon ramsa som du vill dela med dig av direkt?
Sassa, brassa, mandel, massa. Vi vill höra näten prassla. Till exempel.
Ja, alltså jag är stum över framförandet.
Jag är en sportig tjej från Hedemora,
intensiteten
Jonas.
Intensiteten i framförandet. Imponerande. Ja, men nu, sändningstekniker idag, så ska jag säga var Maria Stillberg, dagens producent, Amanda Rydman. Och nu är det dags att höra lite grann om Marine Le Pen, kan jag tänka mig.
Ja, det har du rätt i. Ja. Mikael Sjödell och Helena Groll här i Studio 1, studion. Självklart om beskedet som kom idag, Nationell Samlings Marine Le Pen. Hon döms för bedrägeri, fängelse och så får hon inte kandidera till president i nästa presidentval. Stor skräll.
Stor skräll. Thomas Lindbom kom precis in i studion. Han ska vara med och analysera och kommentera. Och så ska vi hinna med det där som vi puffade för häromdagen men som aldrig blev av. Det här med om elevers duschar eller inte. Det vill säga att de duschar inte efter gymnastiken. Varför är det så? Ni kommer få höra många röster kring det. Det ska vi hinna med och sen, ja.
Sen är det avtalstider också. Ja, vi väntar precis på besked i
avtalsrörelsen. Kanske kommer under vår sändning. Mm.
Totalt blir omkring 1700 av alla anställda på Northvolt i Sverige kvar i det konkursade batteriföretaget. Det meddelade konkursförvaltaren tidigare idag. I fabriken i Skellefteå kommer fortsatt 1200 medarbetare vara kvar, men flera tusen måste gå. Och många av dem har lämnat sina hemländer för att ta jobb hos just Northvolt. Skyddsombud Johan Brännström beskriver stämningarna.
Ja, de flesta är väl ledsna, uppgivna. De har ju kommit hit med väldigt mycket hopp och drömmar och lämnat väldigt mycket bakom sig.
Och i Västerås där Northvolt utvecklat batterierna måste nära alla 800 medarbetare sluta. Oliver Tsabo är skyddsombud där.
Det är klart att det är en stor oro för folk. Kommer det vara jag? Kommer det vara min kollega bredvid mig? Vad händer nu? Så att självklart finns en stor oro.
Och de närmaste dagarna kommer företaget att skicka ut skriftlig information till de medarbetare som måste lämna. Tre ryska diplomater i Moldavien har förklarat som persona non grata, det vill säga icke-önskvärda personer och tvingas lämna landet, det meddelar det moldaviska utrikesdepartementet. Personerna ska ha utfört aktiviteter som strider mot den diplomatiska statusen, enligt ministeriet, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och Rysslands utrikesministerium har svarat att de ska slå tillbaka. Och precis nu får vi reda på att jämställdhetsminister Paulina Brandberg avgår. Det berättar hon för nyhetsbyrån TT. Och mer om det här i kommande sändningar under eftermiddagen. Det sätter punkt för Ekots nyheter i studion Julia Brynolfsson.
Där är P1, Sveriges Radio.
Franska högerpolitiken Marine Le Pen döms till fängelse och får politikförbud med omedelbar verkan.
Ja, Studio 1 måndag där vi börjar med skrällen i Frankrike. Helena Groll och Mikael Sjödell här.
Vi väntar också på besked från parterna i avtalsrörelsen. Vi hoppas kunna ge en bild av löneläget i Sverige framåt.
Och så Belgien där facken utlyst generalstrejk idag för att de är missnöjda med villkoren.
Så har vår reporter varit och pratat med högstadieelever om varför de inte duschar efter idrotten.
Och speciellt när ingen gör det så blir det inte som en norm att duscha. Och då blir det nästan konstigare att duscha. Så om man duschar så typ kollar folk på en som säger, varför duschar du?
Och sen här i Studio 1 efter klockan 17. Nya turer kring Northvolt-fabriken. 1700 får stanna men ännu fler får gå.
Välkomna att vara med oss fram till 17:15.
Där vi alltså börjar med beskedet nu på förmiddagen. Franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen döms alltså för bedrägeri med EU-medel till 4 års fängelse.
Hon får heller inte ställa upp i presidentvalet 2027. Det här beskedet kom från fransk domstol idag. Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Hur stor skräll är detta?
Ja, men det är ju otroligt stort och det började ju diskuteras redan förra veckan hela tiden i nyheterna, så att det är mycket stort. Ingen trodde att det skulle gå så här, tror jag.
och 4 års fängelse sa vi. I praktiken kommer hon inte skaka galler, eller hur?
Nej, nej. 2 år är villkorligt och 2 år är med sån här fotboja, elektronisk fotboja.
Okej. Och vad innebär då det här förbudet mot att kandidera till offentliga ämbeten som vi nämnde också? Hon får inte ställa upp i presidentvalet.
Nej, under 5 år så kommer hon inte kunna väljas till varken då i de lokala valen eller de kommunala valen som är nästa år eller i då presidentvalet 2027. Och hon hade ju kanske framförallt då siktat in sig på presidentvalet 2027 som många anser att hon skulle haft väldigt stor chans att vinna. Så det är väl där det börjar bli att många tycker att det har blivit ett politiskt beslut i domstolen att hon inte ens får chansen att ställa upp i presidentvalet.
Mm. Och den här domen då, den lästes ju upp under 2 eller 3 timmar, men Marine Le Pen själv då, hon lämnade innan domaren hade läst färdigt. Varför då?
Dels så tror jag att hon inte riktigt hade räknat med att det skulle bli den här domen, och sen så ville hon undvika frågor. Hon lämnade och tog sig till partihögkvarteret och samlade människor runt omkring sig för att analysera vad som pågick. Och ikväll så kommer hon att vara med i fransk tv 8:00 och då kan man ju höra vad hon säger och hur hon kommenterar det här själv. Mm.
Ska vi bara påminna då, vi sa ju i på annonsen här att hon döms för bedrägeri med EU-medel till 4 års fängelse. Exakt vad är det hon har gjort?
Alltså det här var när de var ifrån pengar som skulle användas för att anställa assistenter i EU-parlamentet. Har hon istället flyttat över på ett organiserat sätt till att använda för att bygga upp partiarbete i Frankrike. Så de har skapade då fiktiva assistenter som aldrig bodde i Bryssel, aldrig arbetade i Bryssel, utan istället jobbade i Frankrike med det interna partiarbetet. Och det är pengar som de aldrig hade haft råd med annars att anställa de här personerna. Alltså själva partiet vid den tidpunkten.
Och du, Cecilia, du är i södra Frankrike. Le Pen har många supportrar i den delen av landet. Vad har du mött för reaktioner på den här domen?
Ja, alltså här i den lilla staden Cavalier där jag sitter, där är 56% som röstade på dem förra året. Men jag träffade ett annat par, de var från Saint-Étienne som ligger utanför Lyon. Och jag ställde frågan till dem, för det är en sak som har sagts här är att val, alltså för de sådana som varit kritiska till domen, att val ska avgöras för urnorna och inte i domstolar. Så jag ställde den frågan till dem vad de tänkte, Roger och Marie. Vi kan väl lyssna.
Elle a quand même, si vous voulez, des millions de gens derrière elle, et je pense que c'est quand même normal malgré tout qu'elle puisse avoir l'occasion de se présenter. Elle représente quand même
11 millions, non, n'est-ce pas, ce qui ont voté pour elle?
À peu près, ouais. Mm. Voilà, ouais.
Parce que avec tout ce qu'on voit maintenant en France,
comme par exemple,
pas de tout. Cette délinquance et tout c'est tout ça quoi.
Nej, men de tycker ju då att hon ska få rätten att låta då väljarna få säga sitt. Och den här kvinnan säger sånt. Man undrar egentligen vad som pågår i domstolarna med tanke på hur mycket brott det är i Frankrike och vad är det de gör. Jag fick ju en känsla för det, även om de inte sa det rakt ut, att det här var personer som stödde Marine Le Pen. Mm.
Och inför det kommande franska presidentvalet, du var ju inne på det, Cecilia Blomberg, då är hon, Marine Le Pen, en av de politiker som haft starka stöd i opinionsmätningarna. Här i studion, Thomas Lindbom, Frankrike-kännare, författare. Det här att Le Pen nu döms till fängelse, till politikförbud, hur smärtsamt är det för henne och partiet?
Ja, det är fruktansvärt, eftersom det finns ju visserligen har växt fram en kader av andra politiker inom det partiet, inklusive då den unge 29 år gamle Rodan Bardella, som ju har varit tänkt och kanske om Marine Le Pen skulle bli president som premiärminister. Men han är ju ändå bara 29 år, även om ungdomar ibland kan vara väldigt duktiga, så är han ju fortfarande ett relativt oprövat kort. Så för partiet är det här ju oerhört bekymmersamt.
Vi hörde Cecilia Blomberg referera till en del av kritiken mot den här domen. Det är att domstolarna, de är politiserade i Frankrike. Ligger det någonting i den där kritiken?
Alltså det är ju väldigt svårt att svara på det sättet egentligen så enkelt. Man kan väl snarare säga att det finns en konflikt mellan politik och domstolar. För många franska politiker på hög nivå har ju på de senaste decennierna råkat ut för och också själva begått olika former av ekonomisk brottslighet. Men de upplever att de har fått hårda domar. Och det som framförallt sticker ut i den här affären är ju det att domstolen har beslutat att Marine Le Pen inte ska få möjlighet att ställa upp för en ny, för ett, ett nytt ämbete. Och man upplever att det är en politisk dom. Däremot så är det nog många som inser att domen i sig med fängelset och så vidare och böter, det är rätt rimligt, för det är svårt att komma runt att, att de här brotten faktiskt har begåtts.
Mm. Men Thomas Lindbom, du som har följt fransk politik så länge, är du förvånad över att det ändå blev fängelse och också politikförbud här?
Ja, kanske, no, jag är inte att det blir fängelse. Även om jag från början inte trodde möjligen att den här affären var så lika allvarlig som jag sen konstaterade att den faktiskt är. För den är, det är ju ett ordentligt brott som de har begått. De har ju systematiskt plockat pengar så att säga från EU-sidan till och använt i den franska inrikespolitiken. Och det är ju liksom helt... Helt klart, men däremot det här med att, att ge henne förbud på 5 år, det kan jag nog tänka att jag förstår dem som reagerar. Och det är ju inte bara det, det egna partiet, utan det gäller ju också politiken i stort.
Vi ska väl säga bara också att samtliga åtalade nekar till anklagelserna, och det har också kommit uppgifter om att den här domen kommer att överklagas.
Vi kan väl kolla också, vi har med oss Benedikt Berner Eides som är statsvetare knuten till Collège de France i Paris. Thomas Lindbom är inne på det, starka reaktioner och kanske förvåning. Hur låter det i Paris idag?
Ja, i Paris så låter det absolut som de andra, alltså, som deltar i programmet har sagt, att det är ett stort chock. Och jag tror att det som är viktigt att säga, det är att i presidentvalen som kommer till att äga rum i 2027, så var det nästan helt klart att Marine Le Pen skulle komma i, liksom i andra omgång. Alltså presidentvalet går ju i 2 omgångar, första omgången och andra omgången. Och att hon skulle kunna vara liksom en av de 2 kandidaterna som kom fram i andra omgången, det var nästan ganska klart. Hon ligger ju väldigt högt i sin liksom stödsiffror. Hon ligger ju omtrent i 30-32%, vilket är mycket mer än någon annan kandidat. Och nu, vad som sker nu är att Bardella är inte alls säker på att kunna komma i andra omgången. Så för liksom partiet är detta här en enorm chock. Och hur de ska kunna styra det, det vet man fortfarande inte. Mm.
Det var det som Thomas Lindbom var inne på också. Det är en ung man, Bardella. Men Benedikt Bernereide Le Pen själv har ju sagt att det skulle vara odemokratiskt att inte låta henne kandidera till president. Så har hon en poäng där, eller?
Ja, alltså hon representerar ju självklart nästan 30-32% av liksom rösterna i Frankrike. Så på det sättet skulle man säga det, men jag menar, det finns ju en lag, och den lagen är ju väldigt tydlig, och det har funnits liksom väldigt stark evidens för att hon har gått emot den där lagen. Så samtidigt, om man bara följer lagen, så kan man säga att ja, så är det, hon är inte över lagen. Och lagen, den gäller för alla. Och det är ju liksom en del i Frankrike som säger det. Och så är det självklart den andra sidan som kan säga ja, men det finns lagen, och så finns det där en politisk situation. Mm. Och man tänker bara på den politiska situationen, så kan man ju självklart ställa frågan, är det rimligt och liksom ta bort från ett liksom en av de viktigaste valen i Frankrike en person som har 32-33 stöd i nu procent i Frankrike.
De menar ju själva, de här åtalade, att det är ett, eller partiet också, att det är ett alldeles för snävt sätt att definiera vad då en parlamentarisk assistent i EU faktiskt gör och inte gör. Det är ju det här som är själva grunden till att hon fälls, hur vad de här EU-pengarna gick till. Är det alldeles tydligt det där, eller ligger det något i den där invändningen, skulle du säga, Benedikte Berner?
Nej, det ligger inte någonting i den invändningen nu. Så var det förr i tiden. För detta här, den där praxisen har ju hållit på väldigt länge. Den fanns ju redan under liksom hennes fars tid, Jean-Marie Le Pen. Och hon tog över den där praxisen. Men sedan flera år tillbaka så har det varit väldigt tydligt. Alltså, det har satts ned, liksom, det är kontrakter man skriver under. Og i de kontraktene nu med liksom Europaparlamentet, så er det veldig tydeligt med hvad man har rett til og hvad man ikke har rett til. Så den liksom, det som hun har anvendt da, som forsvar under de liksom, rettegången, det er jo det som også har irriteret dommeren. Mm. Det er at hun förnekar fortfarande någonting som var väldigt tydligt.
Thomas Lindbom, hur klurigt eller hur svårt kommer det här bli? Vi är inne på det här resonemanget att hon menar det är odemokratiskt att inte låta henne kandidera till president. Vad säger du? Har hon en poäng i detta?
Jag ansluter mig nu till vad statsvetaren i Paris säger, att det är, man kan inte gå runt lagen. Däremot så är det väl klart att som jag var inne på tidigare, att det här beslutet att man ska kunna stoppa provisoriskt innan hon har kunnat överklaga, stoppa henne från att söka ett offentligt ämbete, det kan man ju ställa sig fråga, och det är ju faktiskt någonting som beslutas 2016 i parlamentet, observera 2016, så det är ju en alldeles ny lag, och då kan man ju fråga sig om den skulle ha kunnat ändras tillbaka och så vidare, och där i kring kan man ju få en debatt, helt enkelt en politisk debatt som då många partier kommer nog att ha, känna tveksamhet över om den lagen var så bra att genomföra då.
Cecilia Blomberg, vår korrespondent, hur motiverar åklagaren det där att det här gäller med omedelbar verkan även om Marine Le Pen, som hon nu verkar göra, överklagar detta?
Nej, men de vill ju verkligen markera allvaret i det här brottet, och om man sätter igång att överklaga så kan hon under tiden som man håller på att överklaga fortsätta som vanligt och bedriva sin politik och bli vald och allting. Så att de vill inte skapa den luckan, eftersom överklaganden kan pågå länge i det här landet.
Och samtidigt som Marine Le Pen då förbjuds ställa upp i kommande val, så får hon sitta kvar, vad jag förstår, i franska parlamentet. Hur hänger det där ihop?
Ja, jag vet inte om jag kan förklara detaljerna. Det är säkert andra här som är bättre på det. Men det som det här domslutet säger är att det gäller att de val som sker framåt. Men att det här är ändå, man respekterar väljarnas åsikt. Hon är ju vald redan innan den här domen kom. Det gäller samma sak. En borgmästare från partiet som i Perpignan, Louis Alliot tror han heter, som också fick ett förbud att bedriva ämbete. Men han har ett år kvar som borgmästare innan det är kommunalval igen. Och han får också sitta kvar för att man ska respektera ändå väljarnas val där.
Mm. Thomas Lindbom, vad säger du? Hur ska man förstå det här att hon ändå får sitta kvar i parlamentet?
Reglerna är sådana helt enkelt. Så att man får sitta kvar på det ämbete man har. Men däremot kan man inte, för skulle det bli nyval till nationalförsamling sommar till exempel, då kan hon inte ställa upp.
Nu har ju Marine Le Pen, hon har ju ändå dominerat fransk politik under en lång tid, försökt bli president flera gånger. Det som nu har hänt idag, ska man säga att det här är slutet för hennes dröm om att försöka bli fransk president?
Ja, man ska ju aldrig säga aldrig som bekant, men hon är ju alltså född 1968, så den som är duktig på huvudräkning kan väl räkna ut att hon är väl 56 eller någonting sånt där nu.
Hon kan göra en Donald Trump,
men hon har gjort tre försök, hon har inte lyckats. Nu kommer det trots allt en ny generation med andra kandidater att sen komma tillbaka och återerövra posten som den ledande. Det är möjligt, men jag känner mig lite tveksam. Jag är nog inne på linjen att det stängdes någonting idag med henne och hennes politiska liv.
Benedikte Bernereide, drar du samma slutsats? Är det spiken i kistan på Marine Le Pens politiska karriär?
Ja, alltså Marine Le Pen har ju alltid varit ganska duktig på att liksom komma ur boxen igen. Så man vet ju aldrig. Och jag tror nog att nu kommer hon till att pröva liksom att överklaga. Men det man måste förstå också att när hon överklagar detta här, liksom, allt detta med fängelse och liksom de pengar hon måste betala. Om hon överklagar så liksom, det lägger man alltså ned medan man överklagar. Men däremot så lägger man inte ned den delen hvor att hon inte kan delta i noval under 5 år. Så hon kan överklaga en del, men hon kan inte överklaga den viktigaste delen. Det läggs inte ned under den tiden hon överklagar, för så är lagen stipulerande. Alltså, allt kommer lite an på också hur liksom, kommer Bardella till att emancipera sig själv? Kommer hon till att liksom, styra Bardella under den där tiden? Men jag tror att i alla fall så är det ett slag för partiet. För Bardella har, som jag sa, han har inte liksom den pondusen och den där statuen som hon hade, statuen som hon hade. Mm.
Vi får fortsätta följa henne, gissar jag. Och han är ju, som du sa, Thomas Lindbom, vad är han? 29 år gammal, ja. Så han har framtiden för sig.
Verkligen. Ja.
Mm. Och han har en annan strategi också.
Ja. Ska vi tacka där? Thomas Lindbom, Frankrikekännare och författare, Benedikte Berner Eides, statsvetare knuten till Collège de France. Du var med oss från Paris, och Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Tack ska ni ha alla tre.
Ja, det här är Studio 1 i P1. Dagens producent är Gustav Fransén, sändningskoordinator. Idag är Simon Karlsson och vår tekniker heter Brady Jovier.
Ja, och Micke, du var ju i Ulricehamn i fredags. Jag satt här i studion i Stockholm. Du var där och du rapporterade om lokala folkomröstningen.
Just det. Det handlar ju om huruvida en stor parkeringsplats där i stan ska få finnas kvar eller om det ska bli ett nytt kulturhus där. Vi kan väl höra lite hur några av dem vi pratade med i fredags tänker kring detta. Ja. Parkering eller kulturhus?
Parkering.
Varför det?
Jag utnyttjar den ganska mycket, så att, jag tycker den är bra att ha.
Ja, för framtiden behöver vi kulturhus och vi behöver bibliotek. De har lagt ner både museum och bibliotek här tidigare.
Jag tycker man ska kunna sätta det på något ställe där det inte tar upp alla parkeringar.
Vi har väntat. Och vi har väntat. Och nu måste vi, så länge vi upplever detta, vi behöver ett kulturhus här.
Ja, några röster från Ulricehamn där, Vilma, Kristina, Evert och Egon. Nu, Helena, har rösterna räknats under dagen. De flesta som röstade ville behålla den här parkeringsplatsen.
Okej, och då bollar vi frågan till Jonas Emtervall, nyhetschef på Ulricehamns tidning. Ja, det som Micke sa här, betyder det då att det blir så, eller? Parkeringsplatsen
Nej, det skulle jag inte tro.
Nej?
Det skulle jag inte tro. Jag skulle tro snarare tvärtom, att det blir ett kulturhus trots allt.
Okej, och hur kan det gå till?
Valdeltagandet var ju ganska lågt, ska vi komma ihåg. Det låg på knappt 35%, så en dryg tredjedel som var röstat då av de röstberättigade. Och då blev det seger för nej-sidan med 57% mot knappt 41%. Så det är ju, det betyder att ungefär 20%, det är 4 000 som har röstat för nej-alternativet då. Och det är ungefär 20% av det totala röstunderlaget i kommunen, de röstberättigade helt enkelt.
Så även
det är ganska liten alldeles som har valt att säga nej, så att säga.
Ja, så även om nej-sägarna vann omröstningen, så var det så få, en sån liten andel som faktiskt deltog i valet, att det där, det kommer politikerna att strunta i då?
Det är det troliga scenariot, skulle jag säga. I och med att det redan är taget ett beslut om att kulturhuset ska byggas på marknadsplatsen, och att det här folkinitiativet kom in ganska sent i processen. Man har redan haft en arkitekttävling, utsett en vinnare där, så det finns ju redan hur huset ska se ut och alltihopa. Man har kommit ganska långt i förberedelserna nu.
Mm. Ja, vi hade ju med kommunstyrelsens ordförande, moderaten Viktor Öberg, i fredags. Han sa i programmet då att ja, vi lyssnar på folket om minst, jag tror 60-70% någonting deltar i valet, och majoriteten av dem säger nej, så nu blir det alltså ett kulturhus vad det verkar. Vad har det här fått för reaktioner då, Jonas?
Nej, men det kommer ju komma en svekdebatt naturligtvis, för att jag tror inte ens att alla är helt medvetna om att det är en rådgivande folkomröstning, utan man ser det som ett val, rakt ja eller nej, och att det ska bli så. Det märker man när man kollar i sociala medier, i olika lokala grupper och så här, diskussionerna går. En del tycker, men nu har vi sagt nej, då måste de ju respektera det, och så kanske någon invänder att jo, men valdeltagandet var ju väldigt lågt, som jag nämnde innan, att det bara var 20% som sa nej av det totala röstunderlaget. Men det tror jag inte alla riktigt är med på, så att det kan nog, risken är väl att det blir lite svekdebatt då. Och att tilltron och politikerföraktet ökar ytterligare. Då.
Mm. Folk kanske inte riktigt förstod att vad slutresultatet eller vad effekten skulle bli av den här folkomröstningen helt enkelt.
Nej, så är det säkert i en del fall. Och jag tror att det finns en besvikelse även på nej-sidan att det inte blev ett högre valdeltagande. Att man hoppas på i alla fall en 10-12% till i deltagande helt enkelt. Mm.
Och för alla oss som tänker åka till Ulricehamn då för att titta på det här kulturhuset med bibliotek, när kommer det vara klart? När kommer det stå där på parkeringsplatsen?
Ja, det återstår ju att se då, men de hoppas att de ska kunna sätta spaden i jorden tror jag under början av 2026, om jag inte minns fel. Så 2028 kanske, om allt går som det ska. Okay. Så det är inte enormt långt borta ändå i tid.
Nej, ja. Får du åka dit och sända igen, Micke?
Får vi göra så? Ja. Mm. Jonas Emtevall, stort tack. Nyhetschef på Ulricehamns tidning.
Tack, Alba.
Ja, det pågår ju slutförhandlingar i avtalsrörelsen i Sverige just nu. Vi håller koll på det under vår sändning. Sista dagen att komma överens är ju idag och vi vet inte riktigt än hur det går. Det är Anders Kjellmin, vår arbetsmarknadsreporter, som följer detta. Men vi ska vända blicken mot Belgien så länge.
Mm, där är det ju något högre tonläge kring villkoren. Vi ska lyssna på hur det har låtit där idag. Ja, demonstrationer om nedskärningar i Belgien där det idag är landsomfattande generalstrejk, inställda bussar, flyg och tåg.
Andreas Liljeheden, vår korrespondent, du finns i centrala Bryssel. Det låter livligt där, jag vet inte, hur märks strejken?
Ja, just nu så står jag utanför Bryssels centralstation och man kan väl säga att det är ju färre tåg som har kommit hit till stationen idag och det är ju likadant precis som ni nämnde med bussar, spårvagnar, det går bara en tunnelbanelinje i Bryssel. Alla flyg är inställda både i Bryssels flygplats men också Charleroi. Sen handlar det inte bara om transporter utan vi pratar ju också om skolor som är stängda när lärare strejkar men också soppåsar som blir liggande när sopor upphämtningen inte kommer.
Vad är det de strejkande vänder sig emot?
Ja, kortfattat kan man säga att de vänder sig mot nedskärningar som regeringen har föreslagit som gör att arbetare kan behöva jobba längre tills de blir äldre helt enkelt men ändå få lägre pension, jobba mer oregelbundet men få lägre lön. Och vi ska ju också påminna om det kanske att Belgien liksom i många andra länder så är ju detta politiska beslut framför allt. Man har ju inte kollektivavtal som i Sverige där fack och arbetsgivare liksom gör upp om löner och annat i samtal utan politisk inblandning.
Så man vänder sig direkt mot regeringen då, kan man säga.
Ja, precis. Det är ju regeringen som har föreslagit de här nedskärningarna. Mm.
Och du har pratat med folk idag, Andreas. Stödjer de strejken eller hur resonerar de du träffar?
Ja, de jag har pratat med, dels de som demonstrerar idag, det är klart att de stödjer strejken, men också de som påverkas. De allra flesta har förståelse för det. Trots allt så är det ganska vanligt med strejker här i Belgien och man är helt enkelt van vid det. Ribban för att strejka är lägre. Och vi kan ju till exempel lyssna på Sami som jag träffade tidigare idag här på centralstationen just.
Ja, oh non, oui, c'est embêtant. Par exemple, moi je viens de Mons et j'ai dû faire J'ai dû faire un peu long trajet pour rentrer, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pour la bonne cause. Il faut adapter son trajet, quoi.
Och han säger ju här att, jag ska säga att Sami kom in här vid 11-tiden i förmiddags från Mons som ligger 6-7 mil söder om Bryssel med tåget. Och han sa det att ja, det tog tid, man fick åka omvägar, det är såklart irriterande. Samtidigt som han förstod ändå de som strejkar att det var för en god sak och man helt enkelt får anpassa sig. Men jag har också träffat andra, till exempel turister som har varit rejält påverkade av den här strejken. Till exempel britten Christopher som vi kanske också kan lyssna.
Unfortunately, the flight was cancelled, so we've had to book an extra night's accommodation and then fly again tomorrow. So,
would you get compensation for that?
No. Yeah, I wouldn't know Belgian politics, but yeah, completely understand the strike. So, right to strike for me, always, yes.
Christopher säger ju här att hans flyg blev inställt, han skulle flyga tillbaka till Storbritannien idag och han sa att ja, det här får jag nog inte ersättning för, i alla fall inte fullt ut. Men även han stöttade ändå de som strejkar. Han var inte helt säker på varför de strejkade men på ett generellt plan sa han så stod han alltid bakom rätten att strejka. Mm.
Andreas Liljeheden i Bryssel alltså. Vi har också med oss Anders Kjellberg, sociolog vid Lunds universitet som länge samarbetat om fackföreningsforskning med European Trade Union Institute i Bryssel. Vilken effekt brukar såna här stora generalstrejker ha?
Ja, ofta mycket lite. Och den senaste riktigt stora generalstrejken i Belgien den var 2014, men då lyckades man inte stoppa regeringen Michels planer på att steg för steg höja pensionsåldern eller att genomföra åtstramningsåtgärder. Men om man lyckas påverka den allmänna opinionen, då kan det avhålla regeringar för att gå ännu längre i sina planer. Och det kan också påverka utgången av nästa val. Men strejken idag, den kommer de inte att göra det eftersom valet inte är förrän 2029. Och jag har kollat med forskarkollegor i Bryssel och de tror inte att strejken kommer få regeringen att ändra på sina planer. Men det kan ju vara en del detaljer som ändras ändå.
Vi kan
det får vi se.
Precis, vi kan bara sticka emellan också, Andreas Liljeheden, hur regeringen resonerar, för vi var aldrig inne på det.
Ja, det regeringen resonerar som så att man behöver spara 23 miljarder euro, tror jag det är. Och där tror jag det finns förståelse för många att Belgien måste spara. Det är ju ett land som har svag tillväxt, budgetunderskott på 4-5%, en statsskuld över 100%. Det är klart att med de finanserna så måste man kanske spara, strama åt. Men jag tror att det som den här strejken visar idag, det är ju att många är missnöjda brett med vad man skär ner på. Att det är många som pekar på att det är just de svaga i samhället som får dra det tyngsta lasset. Det är det som den här strejken handlar om.
Mm. Och Anders Kjellberg, vilken effekt tror du att den kan få då, en sån här strejk som ändå på ett sätt lamslår samhället? Är det sympatier eller kan det få en motsatt effekt?
Ja, det blir nog lite blandat, men strejken varar ju bara en enda dag och man vet ju långt i förväg att nästan alla flyg och tåg kommer att bli inställda. Det är ju inte som när jag själv stod på Lunds central och väntade på Stockholmståget och det kom inte förrän efter 5 timmar. Det var ju helt oförutsett att det skulle gå så. Och en del av de som själva deltar i strejken, som inte deltar, de kan ju säkert jobba hemifrån eller möten kan ordnas digitalt. Och istället är det allmänhetens inställning kommer att avgöras om man ställer sig bakom kraven som framförs under strejken. Mm. För att regeringens politik påverkar ju inte bara de strejkande utan alla. Och i bästa fall kan det bli ett sätt att kanalisera ett brett missnöje.
Men du, sån här landsomfattande då, generalstrejker, det är ju ganska vanligt i Frankrike, Spanien, idag Belgien. Men i Sverige hör vi inte om det så ofta, även om det skramlas lite, precis som det har gjort nu under avtalsrörelsen. Vi väntar ju på lite resultat här, eller förslag från parterna. Varför är det så att det ser så olika ut?
Ja, för det första är ju generalstrejker en form av politisk strejk. Och i Sverige är politiska inte, strejker inte tillåtna mer än under några timmar, enligt den praxis som Arbetsdomstolen lagt. Och den senaste större politiska strejken, det var 1981 då 30 000 beklädnadsarbetare strejkade mot regeringens industripolitik. Och en orsak till att inte heller korta politiska strejker är vanliga i Sverige, det är att regeringarna här, till skillnad från i många andra länder, inte lägger sig i avtalsrörelserna. I Sverige har vi till exempel inte statligt bestämda minimilöner som i Frankrike, och där fungerar höjningen av minimilönerna som märket för alla lönehöjningar i landet. Och då blir det ju politiskt infekterat. I Sverige är det ju parterna själva som sköter sättandet av märket. Och särskilt i Frankrike, där har ju pensionsåldern och även i Belgien varit en het politisk fråga. Och vi har haft flera stora strejker och demonstrationer. Men i Sverige har ju de politiska partierna slutit en kompromiss som har avgjort den här frågan för lång tid. Och tjänstepensionen, då är det ju parterna själva som förhandlar och regleras i kollektivavtal.
Jag ska bara fråga Andreas Liljeheden, alltså, har politiken i Belgien visat några tecken på att bry sig om det, den här generalstrejken och vad de som protesterar vill?
Nej, de uttalanden jag har sett från företrädare för den belgiska regeringen har man mer pekat på behovet av de här åtstramningarna, de här svaga statsfinanserna som jag nämnde tidigare. Det är det som ligger bakom. Och sen har man också pekat på att det är trots allt, om vi pratar om pensionsålder till exempel, där ska ju man troligtvis inte kunna ta pension då innan man fyller 67, och i vissa yrkeskategorier är det betydligt lägre ålder än 67, och då menar man att ja, men det här är någonting som vi måste höja helt enkelt. Mm.
Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Belgiens huvudstad Bryssel, där det alltså är generalstrejk idag efter klockan fem. Då ska vi vända örat mot den svenska avtalsrörelsen där förhandlingarna pågår i detta nu in i det sista. Vi har vår reporter Anders Hjelmin som bevakar detta. Får vi ett besked under vår sändning, då hör du det i Studio 1 efter klockan fem. Vi ska säga tack också till Anders Kjellberg som är sociolog vid Lunds universitet och forskar om fackföreningar i Sverige och Europa.
Och då här i Studio 1 så ska vi tala om skolelevers duschvanor. För en undersökning från Uppsala Nya Tidning visar att så mycket som 80% av högstadieeleverna i Uppsala inte duschar efter idrotten.
Nej, det där verkar inte vara något unikt problem heller för Uppsala. I Jönköping exempelvis så ska man nu installera duschdraperier i alla skolor och idrottshus efter ett elevförslag där. Hallå Alexander Skytte.
Hej.
Du är idrottslärare på Sjöbyskolan i Järfälla i Stockholm. Dina elever går på låg- och mellanstadiet. När du hör det här, 4 av 5 elever på högstadiet i Uppsala, de duschar inte. Vad tänker du om den siffran?
Tycker det låter som en fullt rimlig siffra mot vad min upplevelse är också.
Rimlig siffra, men ska det vara så här?
Ja, så det beror på hur man vill ha det i samhället helt enkelt, eller hur man vill att om barnen ska duscha eller inte. Det handlar ju om att vi efter pandemin så slutar vi ju tvinga dem egentligen. Och det har ju varit en debatt som har pågått ganska länge, skulle jag säga.
Varför vill eleverna inte duscha? Om du också har den här erfarenheten av att de flesta vill inte det.
Kollar man upp till andra undersökningar så som vi kan göra på vår egen skola och som andra skolor gör med trygghet, så handlar det väldigt mycket om att det här är den otryggaste platsen på hela skolan. Det är omklädningsrummen. Eleverna skriver och säger att det här känner vi oss otrygga. Om man inför stödåtgärder som att mer personal, mer tid och ja, man inför draperier och såna här grejer. Man försöker fixa miljön, men de känner sig ändå otrygga. Och jag tror att till stor del så handlar det om att man ska vara naken framför 12 andra människor som man inte väljer, helt enkelt.
Du, vi tar och lyssnar på några högstadieelever om just det här. Vår reporter Beata Daleflor, hon var ute idag på Johan Skytteskolan i Älvsjö. Och så här svarade Hugo Malmberg på om han duschar efter idrotten.
Nej, tyvärr gör jag inte det. Det är faktiskt ingen i min klass som gör det. Det finns lite olika anledningar kring varför också, tror jag.
Vad är det för anledningar?
Jo, men jag tror att det kan bland annat är att det är ganska tajt med tid efter idrotten. Och det kan också vara så här, det är inga bås i duschen heller. Så man sitter liksom, man står 15 personer kanske i duschen bredvid varandra och duschar. Och det tror jag inte många är så bekväma.
Duschar du efter din fall?
Nej.
Varför inte då?
För att det är liksom ingen riktigt som gör det. Och då så blir det typ obekvämt att duscha. För att man tycker att det känns... Eller jag tycker att det känns lite jobbigt att så här visa min kropp och så. Och jag tror att det beror mycket på typ alla skönhetsideal och sånt. Och speciellt när ingen gör det så blir det inte som en norm att duscha. Och då blir det nästan konstigare att duscha. Så om man duschar så typ kollar folk på en som så här... Varför duschar du?
Vad tror du skulle få dig att börja duscha efter din barn?
Om alla duschade så skulle jag också duscha. För att det blir som ett grupptryck. Annars tror jag inte riktigt att det är någonting annat. Jag skulle inte börja duscha själv om det bara var jag.
Duschen är inte riktigt fräscha. Det är lite så här, alltså, ja, man vill inte riktigt att ta av sig alla kläder och allt det där. Det finns inte plats, det finns inga draperier i duscharna heller. Och man är väl rädd att liksom, om man skulle börja duscha så skulle andra liksom tänka att man är lite konstig.
Är det inte fräscht då att duscha efter man har tränat?
Jo, det är klart det. Alltså det är, man vill inte lukta svett liksom. Men oftast, om jag ska vara, man tränar inte så hårt på idrotten. Ibland är det liksom teori och då behöver man inte duscha. Men ibland luktar det lite svett i så här klassrummet och sånt där för att man precis kommer från idrottslektionen.
Där hörde vi Majken Silverduk och Pontus Mas sist. Ingen av dem duschar. Vad säger du, Alexander Skytte?
Alltså när jag lyssnar på det här så tänker jag också att det känns som att vi har lite fel ingångsvärden när vi kommer in till det här. Vi frågar hela tiden, varför duschar inte du? Vad skulle du göra för att duscha? Men vi ställer oss inte frågan, varför ska man duscha just efter idrotten? Om vi kollar tillbaka till när senast det stod i läroplanen att man ska duscha, då står det 1962 och 69 skrevs det in i Lgr 62 och 69 och höll sig ända fram till Lgr 80. Vi pratar alltså om så här nedärvda metoder, att vi ska duscha från det här lortsamhället vi hade när alla inte hade rinnande vatten hemma.
Vi behöver inte duscha.
Alltså inte direkt efter idrotten. Varför, alltså jag ser inte varför vi ska göra det. Tvingar vi barn att duscha efter att de har varit ute och spelat fotboll på en rast, då kommer de in och är svettiga. Vi behöver lära dem om hygien, alltså hur man tar hand om sin kropp och hur man gör för att inte lukta svett. Vi pratar här till exempel från militären, kan man ta hur man tvagar sig, alltså en trepunktstvätt. Tvätta dig under armhålorna, tvätta dig i skrevet och se till att byta om från dina blöta, svettiga kläder. Det är ju de som luktar. Då luktar du inte och då har du hållit din hygien. Sen kan du ta den där duschen hemma. Vårt problem som jag ser det snarare är att vi duschar nästan för mycket. Och det kan ju vara så att vissa barn har en träning på kvällen. Och då behöver de ju duscha efter den. Ska de duscha två gånger då den dagen? Vad händer då med deras hud? Jag tycker det är viktigt att problematisera det här. Och att då tänka, vad är skolans ansvar? Och vad är liksom hemmet, vårdnadshavarens ansvar? Är barnens personliga hygien, är det skolans ansvar att liksom ta hand om det?
Vad tycker du?
Jag tycker att söker man på Google hur många uppgifter folk tycker att skolan ska ha, då får man en lista på 200 uppgifter. Jag tycker vi ska erbjuda dem. De ska få en bra miljö, duschbås, gärna låsbara, inte bara draperier, där kan de vara och dra i. Låsbara duschbås och ge dem möjligheten att duscha. Så de som vill, de som behöver, de får duscha.
Mm. Vi har också med oss Anna Termenius, psykolog på Rädda Barnen. Ja, det här är ju en delikat fråga, men föräldrar då som vill att barnen ska duscha men samtidigt hör du vad barnen själva säger. Hur ska man hantera det här? Är det så himla viktigt att barnen duschar?
Nej, jag tycker inte det. Jag håller med Alexander. Jag tänker att det viktiga är ju att vi faktiskt försöker stå i våra barns skor. Men det som ungdomarna man pratar med säger ju också, det är ju att en del av dem faktiskt skulle vilja duscha men att det har blivit konstigt att duscha. Så här behöver vi också fundera på hur vi jobbar med de lägre åldrarna, hur vi jobbar på lågstadiet och hur vi lyssnar på barnen, hur vi skapar trygga platser. Att byta om, tvätta sig, duscha eller vad man behöver göra som känns bra.
Men hur kommer det sig då att det här med duschandet och duschmiljön, att den har blivit så otrygg att många känner att det är obekväma, man vågar inte eller man vill helt enkelt inte vara där? Vad bottnar det i?
Men jag tror nog inte att vi helt kan räkna bort det här med att barn har mobiler. Ungdomar kan ha mobiler och vara rädda för att filmas eller fotas. Men också liksom skönhetsideal och ideal om hur man ska se ut och så. Så att jag tror att det finns flera saker, men sen så blir det ju också trender i det. Och jag håller helt med om att barn behöver inte alltid duscha efter gymnastiken. Och ska de duscha behöver man också se till att det finns god tid. Eller varför inte försöka schemalägga så att kanske en gång i veckan att högstadieelever kan ha lite hårdare fysiska gymnastikpass innan de går hem. Så att de
du säger det här med mobilerna, att det är en ny tid helt enkelt, att man kan hålla på och ta bilder av varandra. Är det en otrygghet som har skapats generellt då?
Ja, men jag tror det, och det ser vi att det är liksom större risker på otrygga platser där man ska klä av sig eller där man behöver visa sig på ett annat sätt.
Och du som möter barn då, hur kan man jobba med den här otryggheten då?
Ja, men för det första så tänker jag att barn ofta har idéer om lösningar. Så att det kan man verkligen vädja till. Men det är svårt för en enskild förälder att jobba med barn med de lösningarna. Även fast vi gärna vill, så vill vi problemlösa och säga gör så här när du ska duscha. Utan där tror jag att vill föräldrar jobba med frågan så behöver man jobba med den i grupp kopplat till skolan. Så att barnen får vara med och problemlösa vad som funkar just på deras skola. Och hjälpa till att liksom påverka. Hur kan vi påverka och få en trygg plats på skolan?
Det verkar ju finnas, jag tänkte på det när vi lyssnade på de här ungdomarna som vår reporter hade pratat med, ungefär så här va, jag gör det om du gör det. Man vill duscha men jag gör det först om någon annan gör det. Det verkar ju finnas en slags inbyggd motsägelse här, ett slags moment 22. Hur kan man komma runt en sån knut?
Och det där är ju, hela vårt samhälle bygger ju på det, att vi vill gärna göra samhällsförändringar eller egna förändringar, men vi tittar på hur vänner och kollegor gör. Så jag tänker att det här är ju inte unikt, utan det är väldigt modigt att de här barnen berättar att det är så. Och där tänker jag ju att jobba mer i lägre åldrar, jobba mer på att kanske hitta ett tillfälle i veckan där man kan gå hem och duscha eller duscha, få lite tid på sig och ha bås och så, och verkligen se att det finns någon slags effekt av att duscha, att barnen själva ska känna att det är värt att duscha. För jag håller med, efter att ha orienterat eller lärt sig första hjälpen på idrotten så finns det ingen mening att vi ska gå in i duschen. Så jag tror att gör det meningsfullt och prata om hur det kan bli tryggt.
Alexander Skytte, som är idrottslärare, ser du några vinster med att inte låta barnen duscha eller att de inte förväntas duscha?
Definitivt. Det handlar ju om deltagandet. Jag får ju betydligt högre deltagande på lektionerna. För du kan inte bara säga nu att de tänker inte vara med för att de inte tänker duscha.
Det kommer fler elever till gympalektionerna för att de vet att de slipper duscha.
Ja, och det ser vi också som Håkan Larsson. Han var docent på GIH, jobbar nu i Norge.
Idrottshögskolan.
Ja, precis. Han har också sagt att den majoriteten av problematisk skolfrånvaro börjar på idrotten. Och det kan vi ju se att det handlar om ombyte, det handlar om dusch, men det handlar ju givetvis också om att visa sin kropp i olika former av rörelser, såklart. Men här måste vi jobba aktivt med det för att få bort sådana moment. Och ifall en elev inte räknas behöva duscha, då finns det stor chans att jag kan hitta vad som är problemet. Alltså till exempel att den inte vågar vara upp och ner och sådana här saker. Då kan jag hjälpa den med det. Vilket jag tycker, då kommer man till kärnan av problemet istället för att gå runt det hela tiden. För barn är smarta, de hittar ursäkter att slippa. Och då säger de, jag är inte med mig någon handduk. Mm.
Men du, när jag hör dig nu så tänker jag då att man tappar många elever med det här duschandet då. Men man skulle vinna tillbaka många och kanske fånga upp elever som behöver hjälp med alla möjliga saker, eller?
Ja, det här är det etiska dilemmat i det här. När du släpper på den här normen att alla ska duscha, då gör du också så att ingen duschar. Men du får in de här eleverna som då kanske blir lite utanför eller utstötta. För det är ju samma sak också om man har en så här, Kevin, han behöver inte duscha. Ungarna kommer ju börja fråga då, varför behöver inte Kevin duscha? Vad är det för special? Och då kommer ju han bli väldigt utpekad, för att där har vi en specialgrej. Jag gillar inte dem. Det är mycket bättre att alla regler ska gälla för alla. Och är det så att en inte behöver duscha, då ska inte någon behöva duscha, anser jag. För det blir mer logiskt i deras värld. Det blir inte så utpekande och det här är väldigt känsligt.
Mm. Alexander Skytte, idrottslärare på Sjöbyskolan i Järfälla.
Sjöbyskolan.
Ja. Och dina elever går på låg- och mellanstadiet. Stort tack för att du kom hit.
Ja, tack väl.
Inte spännande att lyssna, och Hanna Termenius som är psykolog på Rädda Barnen.
Mm.
Då ska fortsätta efter fem.
Mm, då bland annat om de nya turerna kring Northvolt-fabrikerna. 1700 personer får stanna, ännu fler får gå. Det där ska vi vrida och vända på när vi kommer tillbaka efter nyheterna som börjar nu.
Här är kvart i fem ekot. 1700 av Northvolts anställda får jobba kvar, besked från konkursförvaltaren idag. I Frankrike ser Marine Le Pens politiska karriär på ytterhögerkanten ut att vara över. Och Liberalerna skakas av två avgångar idag. Både partisekreteraren och jämställdhetsministern lämnar sina poster. Kvart i fem ekot måndag, Per Edberg i studion. Och först ska vi till Skellefteå, och det gäller då den konkursade batteritillverkaren Northvolts framtid. Idag kom alltså konkursförvaltaren med besked att 1700 av de anställda tills vidare kommer att få arbeta kvar. Och utanför fabriksgrindarna i Skellefteå finns vår reporter Erika Sundén nu. Erika, det här beskedet idag, hur har det tagits emot i Skellefteå?
Ja, det är det sista i raden av många dystra besked, så att det är sällan muntert när man står här utanför grindarna. Folk är liksom, ja, de börjar fundera på vad de ska göra med sin framtid helt enkelt, och en del är superoroliga. Och ja, jag pratade bland annat med två representanter för IF Metall, skyddsombud här, Johan Brännström och Birgitta Johansson, och vi kan ju höra vad de sa om dagen.
Det kommer ju bli en kassituation för hela kommunen med alla människor som letar efter jobb inom en nära framtid.
Ja, det är ju jättetråkigt, jättesorgligt, och speciellt för alla människor som har kommit hit, och speciellt för de som är här på arbetsvisum. Nu rycker vi verkligen mattan under deras fötter.
Värdet på företaget kommer ju gå ner rejält när arbetsvisum börjar ticka.
Ja, för mycket av företagets värde ligger ju i kompetensen hos de som har varit med och startat upp den här verksamheten.
Ett par röster från Skellefteå idag alltså. Vi har med vår ekonomireporter Viktor Jensen också. Viktor, 1700 personer får arbeta kvar, men väldigt många får gå också, eller hur?
Ja, precis. Det handlar om flera tusen som nu blir arbetsbefriade och som tvingas sluta. Någon exakt siffra har konkursförvaltare inte gått ut med, men det handlar alltså om tusentals som får sluta och då 1700 som får jobba kvar. Var de här kommer att jobba kvar någonstans, hur många som kommer vara i Skellefteå, hur många som är i Västerås och hur många som är i Stockholm, det har man inte velat säga någonting om än så länge från konkursförvaltningens sida.
Men betyder det då att de här 1700, vilka de nu blir, kan andas ut för framtiden? Har de sina jobb säkrade?
Ja, enligt konkursförvaltaren så har man nu en överenskommelse med vissa viktiga parter där man har fått finansiella garantier. Och det här gör då att man kan fortsätta med produktionen i fabriken i Skellefteå till exempel. Och det kommer vara en mindre verksamhet än vad det har varit tidigare. Men man kan ändå fortsätta den här verksamheten. Och det är ju då så att man har lyckats få till de här avtalet för att kunna fortsätta verksamheten, och ifrån konkursförvaltarens sida så säger han att det är positivt att man har lyckats med det då, och trots de här stora neddragningarna så menar han att det ändå har blivit relativt positivt och att det är viktigt att hålla igång produktionen. Han menar att det är avgörande för att kunna sälja Northvolts konkursbo helt eller delvis att man har igång verksamheten fortsatt då, till exempel för att man ska ha kvar anställda, att man ska ha kvar kompetens. Det är lättare för en ny ägare att ta över. Men sen till det sista så kommer det bero på om man lyckas hitta en ny köpare eller inte. För man kan inte hålla igång produktionen hur länge som helst om man inte hittar en ny köpare. Så att för de anställdas del så handlar det om, kan det vara någon som vill ta över Northvolt eller inte?
Och hur det går med den saken, vet du något om det idag?
Ja, enligt konkursförvaltaren så finns det flera intressenter, men han har den senaste tiden inte velat kommentera hur de förhandlingarna går. Men det vi vet var att innan Northvolts konkurs så hade man kontakt med väldigt många potentiella investerare, och där så hade man en lista som man jobbade med, och enligt konkursförvaltaren så har man liksom tagit över den här listan och börjat diskutera med de här olika intressenterna om det kan vara så att det är någon av dem som vill ta över och köpa Northvolt nu efter konkursen, eller om det kanske kan komma in någon annan som inte har varit med tidigare som vill köpa konkursboet. Det återstår ju att se, men konkursförvaltaren har inte sagt några detaljer kring hur arbetet går med att försöka hitta en ny ägare, mer än att det är ett arbete som också har inletts.
Viktor Jensen. Utrikes nu till Frankrike. Idag kom nämligen domen mot flera av toppfigurerna inom ytterhögern, Nationell Samling. Bland dem Marine Le Pen, som dömdes till fängelse för bedrägeri och inte heller får kandidera till presidentposten 2027 som hon hade tänkt. Med direkt nu vår korrespondent Cecilia Blomberg. Cecilia, den här domen idag, betyder det att Marine Le Pens politiska karriär är över nu?
Det ser ju onekligen väldigt mörkt ut. Man kan ju inte veta om hon kommer att komma tillbaka, men det är ett stort hack i alla fall i den karriären. Under 5 år som sagt så kan hon inte väljas till några politiska ämbeten. Man kanske också bara ska säga att det är fängelsestraffet. Det är 2 år med elektronisk fotboja.
Dagens domar då, hur pass hårt slag är det för partiet Nationell Samling?
Nej, men hon är ju deras toppnamn till presidentposten, och allt har ju pekat mot att hon hade stora chanser att gå vidare till sista omgången och även kunna bli vald till Frankrikes president. Och det finns ju inte riktigt någon som har samma kapacitet som henne just nu. Kronprinsen Jordan Bardella, han är så pass ung och så pass färsk och också rätt mycket upplärning av Marine Le Pen, så det är frågan om han kan axla den rollen fullt ut och få väljarnas stöd på samma sätt.
Om vi tittar lite på domen idag då, vad är det för brott som har begåtts här enligt domstolen?
Marine Le Pen har varit hjärnan bakom att flytta pengar som ska användas till att anställa assistenter i EU-parlamentet till att istället använda de pengarna till att bygga upp sitt interna partis arbete nationellt i Frankrike, och det får man verkligen inte göra. Det rör sig om stora summor och det har pågått över lång tid.
Och jag antar att det har kommit en hel del reaktioner. Det här har ju varit en väldigt uppmärksammad rättegång. Vad säger folk?
Ja, så jag fångade några här. Det var väldigt lätt att få folk att prata faktiskt. Det hade jag inte räknat med. Men den första jag pratade med faktiskt, som heter Jacques, han tyckte ändå att visa att domstolarna har integritet och att det ändå var rättvist. Vi kan lyssna på honom.
Je pense que la justice a été rendue de manière impartiale, parce qu'il est anormal que sous des raisons politiques, voire démocratiques, une personne se place au-dessus de la mêlée.
Ja, han tycker inte att man kan ställa sig ovanför lagen. Han tycker inte heller håller med här argumentet som Marine Le Pen har, att det här hotar henne i en politisk situation då hon kan bli vald som president. Han hänvisar till andra tidigare presidenter som har råkat ut för liknande saker, så att han tycker att domstolarna har gjort sitt jobb fria från politiken.
En nöjd schack alltså, men jag antar att det finns en hel del kritik också.
Ja, alltså, det som gjorde mig lite mer förmodad var att jag stoppade en man som var från Mali, Camara. Han är inte ens fransk medborgare, kanske inte hör till de som brukar kramas av Nationell samling, men så här säger han.
Jag hade en kollega som sa Marine Le Pen qui il posait pas les candidats. J'ai trouvé ça bizarre.
Vous pensez que c'est plutôt une question de politique que de justice, hein?
Je pensais que c'est les questions de politique, moi personnellement, ouais.
Ja, han tyckte att det var verkligen konstigt hela domen, att han är övertygad om att det snarare är en politisk dom än att det handlar om att det är rättvisa som skipats.
Till sist, Cecilia, vad händer nu då? Vad säger Le Pen själv om det här?
Ja, hon reste och gick ifrån domstolen idag och har inte uttalat sig sedan dess. Hennes advokat har meddelat att domen kommer att överklagas. De går inte med på det här överhuvudtaget. Marine Le Pen kan vi lyssna på 8 i fransk tv. Då kommer hon ge sin version av vad som har hänt idag.
Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg. Idag presenterade regeringen ännu ett stödpaket till Ukraina, det 19:e i ordningen och det största hittills. Och den här gången har man ändrat formerna för stödet en del, säger försvarsministern Pål Jonsson.
Istället för att ta från Försvarsmaktens lager så använder vi nu den svenska försvarsindustrin och stöttar Ukraina direkt, och då slipper vi försvaga den svenska försvarsmakten, men också att vi investerar direkt i den ukrainska försvarsindustrin. Den största leverantören av försvarsmateriel till Ukraina är numera ukrainarna själva.
Just det här skiftet då från donation till produktion, hur tror du att det påverkar Sveriges eget behov av att rusta upp?
Tanken är ju genom att kunna lägga de här ordrarna och beställningarna så kan man ju bygga ut produktionen av försvarsmateriel i Sverige, och det är bra både för att stötta Ukraina och för att också förstärka det svenska försvaret.
Ja, det 19:e stödpaketet till Ukraina som idag presenterades av regeringspartierna och Sverigedemokraterna blir också det största hittills och omfattar 16 miljarder kronor. Bland annat går drygt 9 miljarder till direkta upphandlingar och 5 miljarder till internationella fonder till stöd för Ukrainas försvar. Hittills i år uppgår det svenska Ukraina-stödet till 29 miljarder kronor, och man har sedan tidigare aviserat att stödet höjs från 25 till 40 miljarder i år. Och pengarna ska tas från nästa års Ukraina-ram.
Rapporterade Hiva Abdelsade. Två ledande liberala politiker har idag meddelat att de lämnar sina poster. Dels jämställdhetsministern Paulina Brandberg och dels Liberalernas partisekreterare Jakob Olofsgård. Fredrik Fortenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Varför avgår Paulina Brandberg?
Ja, hon skriver att det är mycket fokus på ministern som person, och hon talar om att hon har fått vara borta mycket från sina barn. Det hör ju till bilden att hon är inte proffspolitiker. Hon är rekryterad från ett åklagarjobb. Hon har egentligen bara fått mycket uppmärksamhet för en enda sak, och det är att hon har bananfobi, och att hennes medarbetare har kämpat för att det inte ska finnas bananer i lokaler som hon skulle besöka. Det var faktiskt en världsnyhet och har varit med i allt från indiska till serbiska medier och skojats mycket om det. Hon säger alltså att det inte är anledningen, men det är klart att det måste vara tungt. Sen vet vi inte om det finns något annat skäl i botten. Det är ju två ledande liberaler som avgår.
Nu tillträdde hon ju för mindre än 3 år sedan. Har hon hunnit sätta något avtryck under den här tiden? Hur har hon lyckats med uppdraget som jämställdhetsminister?
Ja, en minister ska ju också opinionsbilda och där måste man säga att hon har misslyckats om man ska vara krass. Hon har fått väldigt lite uppmärksamhet för Liberalernas politik. Hon har de lägsta förtroende av siffrorna av alla ministrar tillsammans med sin partikollega Mats Persson, detta hos opinionsinstitutet Indikator. Det är bara 6% av väljarna som har stort förtroende för Paulina Brandberg och trots uppmärksamheten kring bananfobin så är hon okänd för väljarna. Hon har en delad tredjeplats från botten när det gäller kändisskap bland väljarna.
Att då förlora både en partisekreterare och en minister samma dag, säger det någonting, tycker du, om läget inom Liberalerna just nu?
Det är väldigt anmärkningsvärt i alla fall, och varför partisekreteraren avgår är ju hittills ganska oklart. Han har suttit kort tid, han ger ingen tydlig motivering, skriver att han ska gå tillbaka till riksdagsarbetet. Och man vet fortfarande inte varför två ledande liberaler avgår på samma dag, och det kommer säkert sätta fart på spekulationer. När det gäller läget för Liberalerna så är det ju i alla fall ett parti som har en knepig sits. Väldigt svaga opinionssiffror, en långvarig intern splittring som framförallt gäller hur nära man kan komma Sverigedemokraterna. Men jag kan inte se att de här två avgångarna i sig skulle vara något allvarligt avbräck för Liberalerna. För även om det är två ledande partiföreträdare så handlar det om två, alltså om två väldigt okända politiker.
Till sist, Fredrik, har du någon aning om vilka personer som skulle kunna tänkas efterträda jämställdhetsministern och partisekreteraren?
Nej, det finns ingen information om det än, så det vet jag inte.
Fredrik Furtenbach. Grönlands tillträdande utrikesminister Vivian Motzfeldt säger att hon inte är nöjd med att Danmarks statsminister Mette Frederiksen ska besöka Grönland på onsdag. Hon kallar det här besöket för opassande, skriver Extrabladet idag. Motzfeldt säger till tidningen att en statschef ska komma på besök för att möta sin motpart. Men officiellt finns ingen ny regering på plats på Grönland än. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand klart väder. Över Norrland lite molnigare och i fjällen en del regn eller snö. Imorgon tisdag får Götaland och Svealand soligt. Över Norrland tätnar molnen från väster. I fjällen väntar regn eller i de norra delarna snöfall. Och även i delar av Norrlands inland kan det komma en del regn. Upp mot 15 grader varmt i söder, 0 gradigt i norr. Producent idag Emil Östman, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Och här är Studio 1, vår andra timme.
Först om fängslade svenska journalisten Joakim Medin. Vad krävs för att Turkiet ska släppa honom?
Strax hör ni författaren och debattören Kurdo Baksi och sen nya turer kring konkursdrabbade Northvolt.
Tusentals anställda får gå, men 1700 får stanna. Och så om helgens toppmöte ute på golfbanan.
Donald Trump och Alexander Stubb, båda spelade golf och pratade om Ukraina. Och sist idag, vi håller koll på avtalsrörelsen.
Ja, vad blir det för löneökning för de 3,4 miljoner som jobbar inom industrin?
Vi väntar just nu på besked. Helena Gråll och Mikael Sjödell här.
Först då alltså i vår andra timme om svenske journalisten Joakim Medin som alltså sitter fortsatt fängslad i Turkiet.
Och som nu flyttats till högsäkerhetsfängelset Marmara utanför Istanbul, anklagad för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan och för att vara medlem i en terrororganisation.
Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Du har pratat med en advokat, vad jag förstår, idag från organisationen MLSA som jobbar med mediefrihet. Och hans kollegor har träffat Joakim Medin nu i helgen. Berätta, vad vet du om hur Joakim Medin mår?
Ja, det stämmer. Jag pratade med advokaten Veysel Ok som har koll på Medins fall och detaljerna kring det. Ja, han berättade att Joakim var chockad över att han har blivit gripen, men att han behandlas okej, behandlas normalt som han uttryckte det. Vi kan höra vad han sa.
He shocked, of course. He didn't accept this.
but they treat him normal. He was healthy, he was good, and he said I didn't understand my charts.
Ja, advokaten berättar här att Joakim Medin såg ut att må bra, hade god hälsa. Men han hade också berättat att han inte hade förstått vad han är anklagad för.
Och vad beror det där på då, att Joakim Medin inte vet vad det är han anklagas för?
Ja, det beror på att Medin i ungefär 2 dygn inte hade någon tolk och att polisen hade förhört honom med hjälp av Google Translate, berättar advokaten Veysel Ok. Och vi kan höra honom igen.
We couldn't get good any translators when he was in detention, so he couldn't know what is the charge against him, and he couldn't support himself because he has no Turkish, and the police try to contact with him and try to ask questions to him with Google Translate.
Ja, så Joakim hade ingen aning om vad han var anklagad för han fick ingen tolk, berättar advokaten här, som också berättar att Joakim Medin fick en tolk när han skulle höras av domstolen i Ankara via videosamtal, men att även den här tolken var väldigt dålig och kunde inte förmedla det som Medin sa på ett korrekt och rättssäkert sätt. Och anledningen till att han hade videosamtal med en domstol i Ankara, det är för att den här domstolen, Fredsdomstolen heter den, det är den domstol som hade och har utfärdat arresteringsorden, så därför han var tvungen att ha videosamtal med domstolen i Ankara.
Men i sak då, själva anklagelserna mot Medin, vad säger den här advokaten som du har talat med om dem?
Ja, han berättar att det inte finns någon formell anklagelse mot Medin. De dokument som han och hans kollegor har kunnat se är arresteringsorden mot Joakim Medin. Där står det att han ska gripas, anklagad för att ha förelämpat president Erdogan och för att vara medlem i en terrorgrupp. Och där åklagaren hänvisar till att Medin har intervjuat eller varit i kontakt med av Turkiet terrorstämplade kurdiska grupper i nordöstra Syrien. Och Veysel Ok, advokaten, säger men det här är inga konstigheter. Även turkiska regeringsvänliga journalister har intervjuat personer tillhörande dessa grupper. Så det finns ingen formell anklagelse, och advokaten säger att det inte finns heller någon tidsgräns för när åklagaren bör komma med ett formellt åtal. Vi kan höra vad han sa.
The prosecutor can write in 1 week or they can write in 6 months or 1 year. This is up to prosecutors.
So this can take a long time.
Yes. Yes, this can take more long time, this can take short time also. This is up to prosecutors.
Saman Adros alltså, och som har intervjuat då den här advokaten här i studion i Stockholm, Kurdo Baksi, författare och samhällsdebattör. Du har lyssnat, du hörde det här. Din reaktion, du hör här advokaten säga, finns ingen formella anklagelser mot Medin?
Alltså det är ju väldigt konstigt. Jag tycker hela det här ärendet är ju någon sorts beställning från, alltså man har bestämt sig i Turkiet nu att gripa utländska journalister. Då började man med en brittisk journalist häromdagen som fick sitta max 17 timmar och kom ut. Och sen är det Joakim Medin. Men jag tycker liksom hela det här ärendet också har hanterats dåligt av Sveriges utrikesdepartement.
Men om vi bara går in på det som den här advokaten berättar här, att de förhör honom med Google Translate och så vidare.
Och det är så här att Turkiet brukar ha väldigt bra engelsk tolkar i engelska språket. Jag är ju född i det landet och jag vet ju det, och särskilt i Ankara har de ju enormt duktiga juridiska tolkar, rättstolkar och så vidare. Så jag tror att medvetet har man inte velat ta fram en tolk som fungerar. Det är mitt svar.
Du tror det, eller det är inte så att det har gått väldigt fort här och att man helt enkelt inte har...
Nej, jag tror inte det, utan man vill ju förhala den här processen så mycket det går bara. Man kommer göra allting långsamt och trögt, tyvärr. Så ser det ut.
Du har ju varit i det här fängelset som han har flyttats till nu, det här högsäkerhetsfängelset. Berätta, hur ser det ut?
Det är strax utanför Istanbul, det är en stor byggnad och jag måste ju säga att jag åt ju lunch där på gästrummet ett par gånger. Det var bra mat.
I vilket sammanhang var du där?
Jag besökte ju fångar och så som satt där som jag kände i många år, släktingar faktiskt som satt där också. 2011-2012, och jag kunde ju besöka landet till 2013, sen kan jag inte åka. Sen så är ju i det turkiska politiska diskussionen så ser alltid på det partiledare så här att det här fängelset är kallt, mycket kallt. Alltså man hotar varandra med att skicka människorna till det här fängelset. Alltså det är så ökänt i turkisk politik.
Men vilka,
meningsmotståndare, regimkritiker, alla som ogillar Erdogan placeras i det här fängelset.
Det är de man skickar dit.
Och då vet man aldrig när rättegången blir, man vet aldrig om åtal blir av, om det blir en förundersökning. Man vet ingenting, man är i princip kidnappad där.
Men hur tolkar du då att det är just hit som Joakim Edin skickas?
Det är väldigt, väldigt dåligt tecken. Det är inte bra. Det är faktiskt... Ja, de som placeras här på grund av politiska åsikter eller journalistik, då framförallt sitter här många journalister i det här fängelset, så anses de vara fiender till Erdogan-regimen. Och då är man ganska långsam i rättsprocessen. Man försöker behålla dem så många dagar som möjligt där utan att de vet själva att de inte har en anledning. Men det är i princip så är man kidnappad där.
Mm. Och du var ju inne på det, du nämnde det nyss. Du tycker att regeringen borde göra vad, svenska regeringen?
För det första, i fredags klockan 12.04 när man fick veta det här så borde Sveriges utrikesminister kalla upp Turkiets ambassadör.
Varför det?
Det för att markera, det är allvarligt att en svensk journalist på grund av sin yrkesutövning sitter fängslad utan anledning. Det här är mycket allvarligt. Och jag menar, jag har ju i 30 år arbetat med det fria ordet. Och jag har ju gång på gång upprepat det här för utrikesdepartementet i Sverige. Jag har suttit flera gånger i den här studion här och pratat om att det första man gör det är att agera snabbt så fort som möjligt inom det närmaste dygnet när någonting händer. Och här, man har inte gjort två saker. Konsulatet i Istanbul har inte lyckats ha konsulärt tillträde. Det är ju en advokat vi lyssnar på som har varit där. Men enligt internationella konventioner så har man ju faktiskt ett land rätt att träffa sin medborgare. Mm. Och det konsulära tillträdet borde ju Sveriges utrikesdepartement fixa. Men framförallt att man inte har kallat upp Turkiets ambassadör tycker jag är
en pin. Men finns det inte en risk att man trappar upp konflikten då om man markerar på det sättet? Att det blir svårare att bryta kanske låsta positioner, prestige?
Alltså Turkiet är inte Norge eller Finland. De förstår inte såna här små korta uttalanden på 250 tecken. Utan det som gäller är att symbolhandling, ingenting annat. Jag har pratat där om Kina, om Ryssland, om Belarus, om Turkiet och Iran, Syrien och så vidare under årtionden. Jag vet vad jag pratar om. UD har begått fel.
Vi har sökt, ska vi säga, utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och hon, både för en intervju och kommentar, men hon har avböjt och hänvisar då till en pressträff som hon höll i morse. Och vi kan väl lyssna kort på vad hon sa där.
Att Joakim får komma hem är av högsta prioritet